Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hockey game. Hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Mowgli Youngblood Ekeliv. I sitt vanliga intro. Hallå, hallå.
Hallå där.
I Stockholm på redaktionen.
Ja.
Vid centralen. Och jag då, Per Biffen Bjurman på östra Manhattan i New York. En grå onsdag här i stan.
Ja, det ska jag säga att det är det här också. En regndassig onsdag.
Ja, det ska börja regna här också så småningom. Men... det får man väl stå ut med. Vi har haft så vårligt och fint här och det rullar ju på något enormt med våra vaccineringsambitioner här. Den här i måndags så var alla plus 30 får vaccineras nu, är berättigade att söka tider. Och från och med nästa vecka alla över 16. Så det är...
Oj, 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 vad snabbt det går. Du nämnde ju det här förra veckan, men då har jag för mig att du sa att plus 30 skulle bli om några veckor och nu är det redan igång.
Ja, ja, det betyder att alla vuxna i New York snart kommer att vara som vill, kommer att vara vaccinerade. Och jag pratade med en sån som Kalle Järnklok igår och han hade samma bild att det är på gång på samma sätt i Tennessee och med NHL-spelarna. Att snart kommer NHL-spelarna att vara vaccinerade allihopa.
Ja, det är ju enorm skillnad mot här och då kanske din profetia blir sann om att i slutspelet då kommer vi se ganska välfyllda läktare.
Ja, verkligen. Och kanske mer, kanske rent av fysisk kontakt mellan media och spelare om man kan bevisa att man är vaccinerad. Det vore ju något.
Just det. Du tänker ju lite så också naturligtvis.
Ja, det hör jag. Verkligen. Det är kanske inte så stort för allmänheten, men det är ju för oss. Och det gör ju allting mycket mer, ger liv åt till exempel bloggen då.
Ja, jag tänkte det. Alla bloggläsare blir nog glada för det beskedet. För att bloggen har ju verkligen hållit måttet, minst sagt här, även utan fysiskt liksom, möjlighet att gå in i omklädningsrum och sådär. Men det är det som det är lite grann NHL-bloggens kärna egentligen.
Ja, det är ju en dimension som går lite förlorad där. Som man försöker kompensera på andra sätt. Men det är inte varje kväll så lätt. Det är lättare om man har stått på en morning skate och babblat och sett saker i omklädningsrummet och hört. Och fått se när Landeskog driver med Burakovsky och så.
Ja, jo. Du har ju sett hur det går till när jag är där nere.
Ja, det är, då får jag ju allra särskilt mycket roligt att skriva om när du är med.
Ja, jag kan inte. Jag är inte...
du kan inte uppföra
det. Jag är osiviliserad för att klara av det där. Liksom.
Det är inte rumsren.
Nej, nej. Ja, men du... vi har ett ganska digert körschema som vanligt. Det är som du brukar säga att det är en drama queen till league. Så att,
ja.
Det där blir svengelska. Oj.
En drama queen till league.
Ja. Ja.
Jo men visst, det så är det ju. Det går inte många dagar utan att det händer något som man spärrar upp ögonen över.
Nej, verkligen inte.
Och vi kan ju bara börja med en sån sak som att det här spelas alltså in onsdag och igår kväll då, tisdagskvällen. Så var det en rätt så saftig omgång och den inkluderade ju det vi pratade om, den här sortens stoff. Och bland annat då så blev en så kallad snackis att Conor McDavid betedde sig illa i Bell Center när Edmonton blev rejält tillplattade av Montreal som var tillbaka efter en dryg vecka på covid-uppehåll. En ful tackling tyckte jag i huvudet på Jesper i Kotkaniemi.
Kotten?
Kotten kallade jag. Inte minst av Julia i NHL-bloggen. En av kommentatorspårets verkliga klassiker och vår drottning. Jag tror den mest långvariga stammelsen av alla nu.
Ja, just det. Så pass det.
Ja, hon var med redan 08 i slutspelet och sånt. Och är fortfarande med.
Ja, just det. Och extremt stor Montreal-fan.
Ja. Ja, Ja, och det var en så konstig, onödig situation. Som att han verkligen var grinig bara. Och skar in i banan och satte en armhåge i huvudet på Kotkaniemi efter han hade, långt efter han hade spelat pucken.
Ja, kanske 2 sekunder efter han hade spelat bort pucken. Det kändes så i alla fall. Det var inte, han var absolut inte tacklingsbar i alla fall.
Nej, exakt. Och frågan blev ju direkt så här, vågar ligan stänga av Posterboy? Och svaret visar sig nu, precis innan vi börjar spela in, nej. Han får böter på några tusen dollar, vilket är så löjligt. Så det känns lite besviken. Man får en bild av att andra... Nu har han ju varit avstängd en gång, ska vi dock påpeka.
Ja.
I februari 2019 så var det ju Nick Leddy, han tacklade i huvudet. Det blev avstängd 2 matcher.
Just det.
Men jag tycker definitivt han förtjänar nu också. Och hade det varit så att det hade varit Tom Wilson, då hade vi...
Ja, jag tänkte samma tanke. Mm.
Då hade vi suttit nu och frågat hur många månader blir det innan vi får se Tom Wilson igen.
Ja, nej, precis. För det här var ju så medvetet fult. En liksom hämndaktion av någon anledning. Eller bara liksom ren frustration då. För att han,
ja,
som vi säger, han var inte tacklingsbar. Han kommer dessutom upp med armbågen. Det är nästan som att han vill liksom trycka till land och nästan skada honom.
Ja, det var en mycket konstig situation. Och ja, lite dåligt. Eller ganska mycket dåligt av NHL att inte sätta ner foten lite mer eftertryck.
Precis. Och just det här som också blivit en snackis redan nu på några minuter sedan beskedet kom, men som ju alltid brukar vara en snackis när det blir såna här bötesbelopp istället för avstängningar. Alltså 5000 dollar är liksom maxböter, och det är det Conor McDavid får. Och då låter det så här, han får maxböter, men det är alltså 5000 dollar. Det är 0,00035 av hans årslön.
Ja.
Det är inget klasspengar på honom.
Ja, det är mindre. Det är som att någon skulle säga, Jonathan, nu var du dum i podden, nu får du 25 öres böter.
Ja, det är lite så faktiskt. Så att det är ju, det här måste ju göras om. Det här systemet kan ju inte fortsätta att bötesbeloppen är så skrattretande försumbara. Ska det vara böter, ja, då måste det ju kännas åtminstone.
Eller hur?
Ja.
Jag håller definitivt med.
Mm. Alltså, här får vi faktiskt ge en liten... Nu skulle jag hålla på att säga någonting ordspråk igen. Jag säger bara att dåligt av NHL. Jag nöjer mig så. Innan det blir något konstigt.
Men du, en sak till som hände igår som vi kan koppla till något vi ska prata mer ingående om var ju att du och alla i Tampa och egentligen alla som tycker om hockey fick ju skrämselhicka i Amalie Arena när Victor Hedman brakade in i sargen, blev liggande och sen hjälptes av isen och som det såg ut utan att kunna stödja på ena benet.
Ja, jag var lätt avsvimmad.
Ja, det förstår jag. Det såg ju verkligen illa ut och det hade varit otroligt förödande för Tampa som redan har McDonough och Chernak skadade, eller hur?
Precis, deras shutdown-par liksom, redan borta.
Men tack och lov då, så några byten senare bara så kom Victor tillbaks. Sa själv att han hade flytt, det gick bra. Påminner lite, fast det var ännu mildare, än om slutspelet i somras när han också försvann en match utan att kunna stödja på benet. Och vi trodde att nu är slutspelet över för hans del. Och då hade inte Tampa vunnit någon Stanley Cup.
Nej, jag räknade bort titeln då.
Men han kom tillbaka snabbt också. Det är bra ruter i de där pojkarna från Fäbovägen.
Jajamän, vet du.
Men några dagar tidigare då, så hos Florida Panthers gick det inte alls lika bra för.
En snygg övergång, Bjurman.
Ja. Man ska göra dem utan att påpeka det, Ekliv.
Nej, förlåt, det är sant. Nu liksom förstörde jag rytmen lite grann. Ja.
Det är som att Mick Jagger skulle sjunga en refräng och säga, avbryta och säga, det där var väl en bra refräng.
Ja, det är sant. Nej, det blir inte bra.
Nej, inga jämförelser i övrigt.
Nej, okej.
Och vi pratade ju då om Aaron Ekblad nere i Florida Panthers som åkte på en fruktansvärt otäck skada i helgen. Den var riktigt plågsam att se.
Ja, faktiskt. Usch.
Han vred sönder knä eller ben och han hade ju så fruktansvärt ont. Så han låg och slog med handflatan i isen och skrek. Och det var ju väldigt lite folk där, så det hördes ju för alla liksom, hans vrål. Och när sjukvården kom ut så liksom, han kastade som halsen på det. Som att, hjälp mig.
Ja, det var riktigt jobbiga bilder alltså.
Ja.
Och sen fick jag ju verkligen... Ja, det var ju bår och grejer liksom.
Ja. Ja, det var hemskt. Och precis som väntat då så kom ju sen beskedet att, att han blir borta 12 veckor åtminstone. Han ska, måste operera i benet, säger man ju. Det är någonstans...
Ja, det är någon fraktur, va?
Ja. För Panthers...
Här försvann Bjurmans ljud faktiskt av någon anledning i typ 25 sekunder. Så jag får lägga till i efterhand att kontentan av det Bjurman sa var att Floridas tapp av Ekblad ungefär lika kännbart som det hade varit för Tampa med Hedman. Precis, det får man säga. Och jämförelsen mellan de två är väl inte helt dum på andra sätt heller. För jag, han gjorde en ganska bra säsong i fjol också, Ekblad. Och jag vet att det snackades lite grann inför den här säsongen. Att det var ungefär vid den här åldern som Ekblad är i nu. Som Hedman tog det där sista steget och blev en riktig elitvärldssuperback. Och det får man säga att Ekblad börjar växla upp till verkligen här under sena vintern och våren.
Dessutom finns det ju... De påminner en del om varandra. Även Ekblad är ju ett stort åbäke.
Ja, det är ett åbäke. Mm.
Men också rörlig och smart och med väldigt räckvidd. Inte riktigt på samma nivå som Viktor, men inte långt därifrån.
Nej, precis. Alltså det är klart, det är ju en jättesmäll för Florida som annars ju varit som sensation den här säsongen. Och, ja, han, jag menar, hur stort lag är
han och,
för dem?
Han och Weger heter han, va?
Ja, Mackenzie Weger här som jag pratade ner om förra
veckan. Ja, Weger. Ja, mina uttal. De har väl varit ett av ligans absolut mest solida backpar den här säsongen.
Absolut. Alltså det är klart, det borde märkas. Men samtidigt måste jag säga att jag är imponerad av Florida senaste veckorna här också. För då har de faktiskt varit utan Barkov.
Ja.
Och visst har de väl förlorat lite matcher och sådär ändå. Men nu har de faktiskt tre raka segrar i ryggen och det har varit delvis utan Ekblad då som blev skadad nyligen och även nu helt utan Barkov och ändå så har de lyckats vinna. Liksom, så att
och, det är... utan Patrik Hörnqvist som ju har varit skadad.
Ja. Ja.
Samtidigt har det varit lite upprört på sina håll om hur de har uppfört sig i Florida eftersom de satte veteranen och mycket omtyckte överlag Anton Strålman på waivers.
Ja.
Och det gjorde de ju inte för att de egentligen vill bli av med honom. Och de förstod att ingen skulle ta det där kontraktet, vilket ingen gjorde. Och nu är ju Anton tillbaka i uppställningen. Det handlade om pengar, eller hur?
Ja, precis. Alltså, han har ju ett kontrakt på 5,5 miljoner dollar. Det är ganska saftigt. Och ytterligare ett år efter detta, det är ju faktiskt en högre lön än man hade under alla år i Tampa. Och han har ju... tappat ett skär sedan dess alltså, för att han var ju en så otroligt rörlig och mobil back när han var som bäst och riktigt den förmågan har han inte längre. Däremot är han ju fortfarande väldigt smart och liksom effektiv, men det är inte riktigt samma Strålman som vi såg för några år sedan, så är det ju.
Nej, men fortfarande oväntat, mycket oväntat att han hamnade på waivers.
Det får man säga, men det känns som att Bill Zito har haft det som en liten taktik på något sätt att markera mot sina högavlönade spelare när de inte har kanske motsvarat förväntningarna utifrån lönebilden. Alltså, han höll ju på en hel del med Keith Yandel inför säsongen.
Just det.
Så var det ju. Och vi såg även hur Brett Connolly, den tredje bäst betalda forwarden i laget som inte haft någon bra säsong och inte blivit någon Quenneville-favorit. Han blev ju också waivad här för ett tag sedan. Så att det är ett genomgående mönster sedan Bill Zito tog över.
Mm. Däremot så är det ju då en annan svensk back som det har gått desto bättre för i Florida nu och som ju faktiskt har klivit upp i första backpar i Ekblads frånvaro, och det är Gustav Forsling då.
Ja, det måste jag säga är väldigt oväntat. Det såg man inte framför sig i januari liksom när han blev waivad av Carolina.
Nej.
Spelade ju faktiskt hela förra säsongen i AHL och helt plötsligt så är han uppe i första backpar nu i ett topplag i NHL.
Ja. Det är väldigt roligt. En bra kille som har kämpat på och aldrig gnällt och nu får belöning för det, för sin ihärdighet. Själv är han ju då, när jag har pratat med honom en gång här, han är inte helt förvånad själv. Och han säger att jag var så glad när jag skulle till Florida för jag förstod att det skulle passa mig mycket bättre eftersom Coach Q är där. Och han spelade under Coach Q i Chicago och fick ju, det var så han började sin karriär och fick mycket förtroende redan tidigt.
Precis, jag förstår det. För att om inte du hade sagt det nu så hade nog jag kommit in på det också. Att jag tänkte att det är ingen slump att det är just Florida som plockar upp honom med tanke på Quenneville då. Att forskningen ändå fick ganska stora chanser i Chicago sin första tid i NHL.
Ja.
Och då har jag även Uffe Samuelsson där som backcoach. Så att även Tuffe Uffe har ju bra koll på sin landsman.
Mm.
Så, De såg ju någonting i Forsling och har verkligen gett honom chansen nu igen i Florida, och han har verkligen tagit den, för jag tycker han är väldigt bra. Och jag vill dra en koppling igen här mellan spelare som jag har pratat om. Alltså, jag tycker att Forsling, utifrån hur han har kämpat sig i NHL och kanske finslipat på vissa detaljer och blivit en bättre defensiv spelare än vad när han kom in, så tycker jag att det inte är helt olikt karriärsbanan för just Anton Strålman.
Intressant. Ja, det finns absolut en koppling.
Ja, och ganska liknande spelare. Duktiga skridskoåkare, smarta hockeyspelare. Liksom. Inte kanske den här typiska backtypen. Nu ser ju backarna helt annorlunda ut än vad de gjorde för 15-20 år sedan. Men lever ju väldigt mycket på sitt hockey-IQ. Liksom.
Ja, och Anton hade ju också en ännu rörigare när han var tradad och var i Calgary och Columbus och överallt han var, och var ju sjuk dessutom.
Just det.
Och hade till slut fick få på tryout med Devils och fick inget kontrakt.
Nej.
Och plockades till slut över på ny tryout med Rangers, och så kom det stora genombrottet.
Ja, precis. Ja. Ja, så det kan verkligen löna sig att kuska runt mellan klubbarna år efter år.
Ja.
För till slut så kan liksom luckan dyka upp, och den tog ju verkligen Strålman, och det ser ut som att Forsling gör det nu också. I senaste matchen här mot Detroit nu i natt som var, då spelade han faktiskt mest i laget.
Ja, det ser jag nu. Det gjorde han faktiskt. Han spelade mer än en Weger.
En Weger?
Weger! Ja, det fan!
Weger!
Weger! Weger, det låter som förnamnet på någon gammal gubbe i Borlänge.
Ja, just det, okej, då förstår jag kopplingen.
En annan sak som är värd att påpeka är faktiskt att Bobrovski äntligen har börjat göra bra matcher för Panthers.
Ja.
Han har inte varit sensationell, men han har varit väldigt mycket bättre än i fjol i alla fall.
Precis, han är ju, i fjol var han nästan en säkerhetsrisk och en bidragande orsak till att de förlorade så mycket matcher och var instabila defensivt och var ett av de lag som släppte in flest mål. Nu finns det ju, nu är det ju så att hela Floridas försvarsspel kollektivt har blivit mycket bättre. Det är naturligtvis en stor anledning till lyftet. Men även just Bobrovski, att han är mycket bättre nu.
Ja.
Ja, det är ju en synergi i alltihopa naturligtvis. Men absolut är han ju är mycket mer pålitlig nu.
Ja, en annan feel good story just nu är ju Nashville faktiskt.
Faktiskt, det är, så pratar vi inte om dem senaste veckorna.
Nej.
I alla fall för någon månad sedan.
Nej, alltså för precis en månad sedan då var det ju fullständig kris i Nashville.
Här försvann tyvärr ljudet en snutt till för Bjurman i 10-15 sekunder. Och jag minns inte exakt vad han sa i harangen om Nashville här, men det handlar ju om krisen som var för några veckor sedan i alla fall. Ja, precis, det var ju helt givet, sades det, att Ekholm skulle bli tradad, och det var rykten om en Arvidsson-trade där, och det var snack om att Filip Forsberg till och med fanns på marknaden liksom.
Ja. Sen dess har de då plötsligt skärpt till sig väldigt mycket, börjat vinna och är nu på slutspelsplats i den hårda centraldivisionen. Samma poäng som Chicago, men det är de som har fjärdeplatsen. Och det ser ut som det kommer att bli en jävla krig om den där fjärdeplatsen där.
Ja, precis. Och nu är ju känslan att Nashville kan ju inte liksom vara, liksom spränga bygget här nu helt plötsligt när de faktiskt ligger på slutspelsplats.
Tvärtom, nu finns det ingen, jag tror definitivt inte någon ekor med on the block.
Nej.
Längre.
Nej, precis, och just som vi pratade om senast vi snackade Ekholm också, att egentligen sitter ju inte Nashville i en så dålig situation där. Ekholm vill ju förmodligen förlänga sitt kontrakt, alltså han är ju så rotad i Nashville, och han har ju dessutom ett år till på kontraktet, och vi har pratat om Seattle-situationen att de förmodligen skyddar fyra backar istället för tre, därmed bara fyra forwards istället för sju som det blir då. Men de har ju inte så mycket forwards att skydda, med tanke på att typ en Ryan Johansson och Matt Duchene kommer inte behöva skyddas, för att Seattle kommer ändå inte vilja ha dem. Så att egentligen behöver de inte vara så desperata som vi har pratat om Nashville. Ja, och här märker ni att ljudet strular igen för Bjurman och försvinner en stund. Och det kommer hända tyvärr några gånger till under poddens gång. Det hände inte när vi snackade live, men i inspelningsfilen efteråt har det blivit så här. Och det är oerhört konstigt och frustrerande, och vi hoppas att det försvinner till nästa gång. Inte varit med om det förut. Vi ber om ursäkt för det här. Men här snackar i alla fall Bjurman om coachen John Hines i Nashville, som inte är lika kritiserad längre.
klaga på dem så mycket heller längre. Utom de som tycker att då ibland att de spelar väldigt tråkigt. Och om de får ledningen så är de inte kul att tas med.
Men då har jag en spaning där. Alltså att hans typ av hockey, som är ganska tråkig ska vi säga. Mm. Den passar ju väldigt bra när det inte är så höga förväntningar. När det är läge liksom att spela defensivt och kompakt och sådär. Som det var i till exempel i New Jersey när hans fantastiska säsong där. Taylor Halls MVP-säsong när de chockade alla och gick till slutspel när de flesta tippade att de skulle komma sist. Sen så spetsade de till laget i Devils och fick förväntningar på sig. Och P.K. Subban kom in och Nikita Gusev kom in och sådär. Och det skulle bli roligt Devils-lag. Och de blev fiasko totalt och Hines blev sparkad. Och så kom han in i Nashville med ett lag som såg sig själva som contender. Och hans typ av hockey funkar inte alls. Och nu har vi skällt ut Nashville och det grövsta nästan i början av säsongen. Och det har varit kris och så vidare. Inga förväntningar längre nästan. Folk ska bort istället. Ja, då har hans liksom typ av hockey och den här vi mot världens känslan. Det som till och med var stod tryckt på tröjorna i Devils en gång i tiden. Börjat införlivas även i Nashville.
Ja.
Och ja, jag tror att det finns någonting där.
Ja, ja det är möjligt. Det är ju enskilda spelare som har blivit heta också. Och då tänker jag framförallt på Kalle Järnkrok. Som jag har beskrivit som streaky. Men när jag pratade om honom igår så handlade det mest om att säga han själv att ja, jag jobbar precis lika hårt hela tiden. Men skillnaden är nu att jag spelar en av de två första kedjorna. Tidigare var det tredje och fjärde och det blir... Det betyder enklare att producera när man är med i de som har offensiva roller och spelar mycket. Och det är i och för sig sant. Men det finns ju då också en anledning till att han får spela där. Och det är ju att han är bra.
Precis, det är ju i grunden en väldigt skicklig offensiv spelare. Som man trodde skulle kunna få den utväxlingen i NHL. Men som har fått anta en annan roll under så lång tid. Och varit, som vi har varit inne på, städgumman i Nashville.
Ja, allt-i-allo-gumman.
Allt-i-allo. Ja. Allt-i-allo-gumman, ja, precis. Men när han väl får chansen här... högt upp i hierarkin, då tar han ju verkligen chansen. Och jag vill också säga en annan spelare som helt plötsligt har fått fart på karriären som man nästan räknat ut lite grann. Det är ju Eli Tolvanen.
Ja, han avgjorde igår. Ja. Och det är en stor talang som... Ja, det finns mycket... Vad är det man brukar säga? Uppsida?
Ja, där finns det uppsida som han börjar visa till slut här. Han är ju faktiskt etta i deras poängliga i mars här. Han har gjort nästan en poäng per match på 16-17 matcher här i den här månaden, så att... det har de ju väntat på i Nashville. Det känns ju som ett plötsligt nyförvärv här mitt i säsongen.
Ja. Ja, och även man måste ju i sammanhanget nämna en sån gammal lag eller Rocco Grimaldi har ju varit fantastisk. Han gjorde ju 4 mål i en match här förra veckan.
Ja, just det. NHLs kortaste spelare.
Ja,
1,69. Han är under 1,70 i alla fall.
Wow. Jaha, och ett väldigt coolt namn är det ju också. Rocco Grimaldi.
Ja, det är ju absolut ett av de helst bästa namn.
Varför döpte inte mina föräldrar mig till Rocco Bjurman?
Ja, det är för roligt.
Det var inte aktuellt, tror jag.
Nej, möjligt. Och då kanske Vegard var mer aktuellt.
Vegard. Per Vegard och Bjurman.
Ja.
Jag heter Georg. Det får väl räcka. Per Georg Bjurman.
Asså, jag heter Jonathan Karl-Gunnar.
Nej, Karl-Gunnar. Har du ett dubbelnamn som andra namn?
Ja, det är med streck till och med, så det ska uttalas Karl-Gunnar.
Det visste jag inte. Nej. Hur har detta kunnat undgå mig under alla år?
Ja, jag har inte varit så noga med att poängtera det, men det...
Nej, det har du verkligen det fram. Inte. Karl-Gunnar, nu ska jag bara kalla dig för KG.
Ja.
Jonathan Karl-Gunnar Ekelin. Det är ju magiskt.
Ja. Ja, men jag nämnde Tolvanen där. En annan finländare som inte började säsongen bra. Det var ju båda målvakten egentligen, men framförallt Jose Saros. Som ju var tänkt som arvtagare till Pekarinne och vid det här laget i sin karriär skulle vara en stor målvakt, hoppades man på för några år sedan. Men nu har han visat det. Alltså senast han släppte in mer än 2 mål i en match. Det är så länge sedan som 9 februari.
Ja. Det är ju väldigt positivt, för vi har väntat rätt många år nu på att han liksom ska överta tronen från sin landsman Pekka Pinne.
Ja.
Men det har inte riktigt liksom lossnat. Men det är ju väldigt positivt om det gör det.
Ja, precis. Och jag kommer ihåg att jag nämnde det där i samband med draften i oktober, att det var ett statement att de tog Jaroslav Askarov där med 11:e valet eller vad det var, för att nej, vi måste ha en ny jättestor keeper-talang, för att Saros håller inte liksom. Han var ju inget bra i bubblan. Och Ja, grejen, men det konstiga med Saros, som vi kanske ser i år igen då, uppenbarligen, det är att han börjar ofta säsongerna dåligt. Han börjar även fjolårssäsongen dåligt. Han var ju dålig i bubblan när de inte hade spelat på länge och det liksom var ringrostig. Han hann ju aldrig bli bra där. De åkte ut för snabbt. Men han var jättebra faktiskt i slutet på förra säsongen. En av NHLs bästa målvakter de sista månaderna, kan man väl säga. Och nu är han ju också en av NHLs bästa målvakter. Han har kommit in i det liksom. Så det verkar vara en genomgående trend i Saros korta NHL-karriär.
Ja, det känns positivt. Jag har ju varma känslor för Nashville, så jag skulle ju inte ha något emot om de tog sig dit. Och till exempel för att möta Tampa i första omgången, det skulle vara jävligt läckert.
Ja, och vet, då har vi ytterligare någon månad eller en och en halv, två framåt i tiden. Då är det väl ännu större möjlighet att man kan få resa och publik och så vidare, och barbecue-sittningar och
drickebar och så vidare. Jag är väldigt inne på att köra då mellan Tampa och Nashville. Det är ju en gammal dröm.
Ja, det är otroligt alltså. Oj, oj, oj. Du får inte prata för mycket om det.
Okej, okej. Ja. Vi har några mindre positiva... några lag som det är mindre positivt, positiva trender för just nu. Och ett är ju då verkligen Philadelphia.
Usch.
Ja, usch, säger han till och med. Det kraftigaste uttrycken Ekeliv tar till.
Ja, visst. Då är det på riktigt. Ja,
ja. De är ju en av säsongens stora besvikelser, får man säga nu. De sågs ju som en contender innan säsongen, och nu såsar de runt i något som är väldigt svårgreppbart. Varför de är så extremt ojämna, varför de gör så många totala plattmatcher.
Precis, för att ibland ser man ju glimta till briljansen de har och den spetskompetens som finns i laget. För de vinner ju trots allt en del matcher. De har ju råkat faktiskt ta två raka segrar nu på ett väldigt udda sätt. Men just att de faller ihop på ett nästan exempellöst sätt, som de har gjort här de sista veckorna. Inte minst mot Rangers. Och däremellan har de faktiskt klämt in 1-6 mot Islanders också. Det är ju oförklarligt nästan. Ja, nu dyker jag tyvärr upp här i efterhand igen. Och jag kan säga att i det här Philadelphia-segmentet så är det tyvärr väldigt ryckigt ljud. Även för mig, alltså min fil börjar strula ordentligt. Så att jag får dra en snabb version själv här i monolog tyvärr. Men vi pratar naturligtvis om Carter Harts enorma formsvacka. Ja, hela säsongen har varit väldigt tung, och det faktum att Philadelphia faktiskt överväger att till och med ställa honom utanför laget var ju helt i scratch här om natten. Att han inte ska spela matcher utan träna helt enkelt och reset, liksom hitta tillbaks mentalt till sig själv igen. För att nu är han 86% i den här säsongen. Det är ju inte till närmelsevis den nivå vi trodde att han skulle ha den här säsongen som han hade i fjol. Han skulle ju bli Kanadas arvtagare till Carey Price i princip. Och han skulle ju definitivt sätta punkt för Philadelphias eror långa målvaktsproblematik. Men den här säsongen har det varit precis tvärtom. Jag har även en... Det blev det här en liten utläggning. Det var mest Bjurman som pratade om Carter Hart. Men jag hade också en utläggning om Erik Gustafsson och backsidan i stort. Alltså, inget emot Erik Gustafsson så, men helt fel backtyp för Philadelphia att ta in efter det faktum att Matt Niskanen faktiskt valde ju att avsluta karriären där i oktober, precis innan offseason skulle börja. Han som hade kontrakt, det var ju väldigt oväntat, deras stora defensiva härförare på backsidan. Nu är det väldigt många offensiva backar i den uppställningen. Det är Erik Gustafsson som man tar in när de redan har Philip Myers, Travis Sanheim, Shane Gostisbehere som faktiskt har blivit wavad nu. Ivan Provor är ju i grunden främst en offensiv back också. Det är felbalanserat, vill jag påstå, av Chuck Fletcher, general managern där. Och jag säger inte att det är hela problemet naturligtvis. Det finns många problem i Philadelphia, men jag skulle vilja påstå i alla fall att Philadelphias balans i backsidan lutar alldeles för offensivt, att det är en del i att de har så otroligt svårt att försvara sin egen kasse.
Men jag frågade faktiskt en ledare jag känner om vad problemet är när ett i grunden begåvat lag hamnar i sånt här att de blir så inconsistent, att det inte finns någon kontinuitet, att det kan vara bra i en match och sen dåligt i andra. Och hans svar var, tyckte jag var intressant. Då är det ofta problem med kärngruppen, med ledarna i laget, att de inte är tillräckligt seriösa eller tar tag i det.
Nej, så han riktar lite åt Giroux-hållet där då? Våra
då blir det ju de man tittar. Och det har jag ju hört förut att de kan vara lite så här bohemiska.
Ja.
Och att de förr tyckte när det var som hårdast rivalitet med Penguins, att de tyckte att de var hockeytöntar och nördar i Pittsburgh, medan de var mer liksom så här, kom igen nu, det finns annat i livet än hockey.
Ja.
Ja, de skulle behöva en Bengan Hörnqvist, helt enkelt.
För vi såg i slutspelet i bubblan i alla fall att det var ju problemet när de till slut åkte ut ganska ordentligt mot Islanders, där var ju att toppspelarna levererade inte alls.
Nej.
Så var det ju. Vad gjorde Giroux? Ett mål i hela slutspelet.
Men då tycker jag också sånt här kommer tillbaks till att det är coachens ansvar också att vara med och sätta kultur, inte minst i den ledargruppen då. Mm. Och nu börjar det kännas redan darrigt med Vigneault alltså. Och är det något vi vet som inte är särskilt hälsosamt, så är det att som coach hamna i skottgruggen för Flyers fans. För de är skoningslösa när de ville bli av med Berube och sen, vad hette han då?
Inte Hextall utan Hackstall.
Ja, just det. Det var ju liksom open season på dem i Philadelphia. Och Vigneault är redan på väg dit. Det brukar ju vara så att det går väldigt bra i början av hans stints dit han kommer. Och sen så overstay his welcome. Och snabbt hamna på kant med gruppen.
Mm.
Bland annat för att han är lite arrogant, Vigneault. Han har en passive aggressive arrogans som jag föreställer mig blir väldigt irriterande i längden.
Ja, det känns inte som det mest sympatiska gänget de har i båset där. De har enormt mycket NHL-rutin, dels i form naturligtvis av Vigneault, men också Michel Therrien som står där. Och även Mike Joe står ju i det där båset.
Ja, det
känns inte som speciellt entusiasmerande karaktärer.
Nej, det kanske är det. Och fortsätter det så här så får nästan Mr. Fletcher ta tag i det här.
Ja, dyrt att sparka dem, men det kanske är värt det.
Ja, det var väl som någon påpekade också. De har ju redan flera coacher som de avlönar fortfarande. Och det blir väldigt dyrt för dem.
Ja. Ja, jag förstår ju fansen lite grann. För att Vigneaults taktik när liksom det ska bänkas och så vidare, det är ju inte direkt toppspelarna, utan det är ju, eller ja, toppspelare är det ju, men det är de unga. Det är ju sånt som Joel Farabee, kanske den största utropstecknet den här säsongen. Han liksom bänkas ju här på slutet. Och Oskar Lindblom blir bänkad och... Det är mer de som får känna på liksom yxan, vad säger man?
Ja, det är mycket, många som är irriterade av det. Men det är ganska typiskt gammal Vigneault-grej att vissa får begå hur många misstag som helst och vara hur dåliga som helst utan att det påverkar deras istid och så, medan andra blir hackkycklingar direkt. Och sånt som Ghost har ju varit det.
Ja.
Och nu hamnar han på waivers. Det är anmärkningsvärt med tanke på vilken status han hade för bara något år sedan.
Ja, precis. Alltså, han är bara 27 år gammal och på sitt CV i NHL-karriären finns bland annat en 65 poäng säsong. Liksom. Sen har det varit lite halvdåligt poängmässigt, framförallt sista åren. Inte alls samma nivå, men fortfarande. Det finns ju väldigt mycket hockey i den kroppen. Och det känns som att det inte alls blir förlöst. Liksom. Så att, jag menar, att han ska börja bli wavad, det känns att ta ett steg för långt. Liksom.
Ja. Du, nu kom det en liten nyhet. Vi får ju lov, när vi spelar in de här, i synnerhet när vi är så nära trade deadline, så får man hålla koll på Twitter samtidigt, nyheterna som kommer där. Florida har signat målvaktstalangen Spencer Knight.
Där ser man.
Han är ju ett högt draftval för dem för något år sedan.
Ja,
och jag måste säga att det är ett av de coolare namnen jag har hört på länge, Spencer Knight.
Ja, det är faktiskt i klass nästan med Rocco Grimaldi.
Ja, Spencer Knight. Det låter som en leading man i Hollywood, Spencer Tracy.
Ja, det där flög lite över mitt huvud. Men Carl Gunnar hänger inte med. Men men Spencer Knight är ju jättespännande. Det höll på, Spencer spännande. Ja, förlåt, nej, det var inte bra. Det var ju den gamla Florida-regimen som draftade honom så tidigt. Och då kändes det lite konstigt med tanke på att de precis då hade signat, eller precis kort senare signade Bobrovski till det enorma kontraktet.
Mm.
Och så signar man en jättemålvaktstalang till det. Så det var ju märkligt då. Men vi får se. Spencer Knight kan mycket väl om något år eller två konkurrera ut på Broski och bli den nya starten där.
Ja. Och du, apropå Bill Ciro, som ju du fram gärna, och i viss mån jag också då förstås, ser som årets general manager. Men när vi diskuterade det så dissade du lite när jag framhöll Billy Guerin i Minnesota. Mm. För att du pekade på att de som verkligen har lyckats där inte har varit hans signingar och trader. Mm. Men på senare tid är det tre stycken som är hans killar som har ju klivit fram och blivit en utmärkta senaste veckorna. Och det är Marcus Johansson, det är Nick Bonino och det är Bjugstad. Det är Guerin-killar allihopa.
Ja. Jo, precis.
Och de har varit lysande på slutet. Veteraner han hittar, plockar russin ur andras kakor och har fått till en riktigt fin tårta.
Ja, han är, precis. Han fick ju dem väldigt billigt, får man säga.
Ja, så att det är billiga. Det är de två som gör upp om General Manager of the Year-titeln.
Jag tycker ju Talbot har varit ganska bra. Vi har pratat mycket om Kekkonen, vilken fantastisk... Vilket utropstecken han har varit då. Men även Talbot här på slutet har varit väldigt bra också. Som gör en Billy Guerin signing.
Ja. Men kul att se Mojo har kommit tillbaka här. Och ja, överhuvudtaget. När Minnesota bara har lite flyt för en gångs skull, då kan de gå långt i år.
Ja, det är ju tufft att ta sig förbi både Colorado och Vegas i den där divisionen. Men visst.
Ja, men det kan ju stå ett hopp till att de två liksom krigar ihjäl varandra.
Ja, jag vet.
Ja. Mm. Ja. Men vi fortsätter på det där var utanför körschemat. Men vi har ju också, apropå mindre lyckosamma trender just nu, så måste vi nämna Columbus Blue Jackets också. Och framförallt deras blockbuster trade Patrick Laine.
Ja.
Eller hur säger Jarko det?
Patrick Laine.
Laine. Sen han kom då, han har gjort ett mål på 16 matcher. Och säger själv att det går väldigt tungt. Han har aldrig varit med om något sånt här. Och problemet är ju att han är under John Tortorellas tumme. Jag tycker att Tortans sämsta sida som coach, om vi bortser från hans temperament och sociala handikapp, höll jag på att kalla det.
Mm.
Att han blir så förbannad hela tiden. Mm. Hans absolut sämsta sida som coach är ju just det här han håller på med nu med Laine. Att alla ska stöpas i samma form. Även en Laine måste göra precis som alla andra och därmed ta bort hans unika, det han bidrar med är unikt. Det var precis samma sak med Gabrick här i New York.
Mm.
Och då blir han så förbannad envist, Tortorella, så att han viker inte en tum.
Nej, jag håller helt med om det. Jag ska säga det bara att Laine gjorde väl en 3-4 mål direkt när han kom, men sen har det gått till stå totalt. Så bara, nu har han precis en svit på 16-17 matcher med bara ett mål.
Men han får inte spela som han vill alls, utan han ska vara liksom gnugga och täcka skott och vara i egen zon och liksom kriga som alla i alla Tortorella-lag alltid har tvingats till.
Precis.
Även de som är artister. Och, alltså, ja, säger du.
Nej, men Laine säger ju själv att visst, han vill bli en mer komplett spelare och visst, i dagens NHL måste man vara en 200-foot player som Tortorella säger, alltså till viss del. Men samtidigt säger han ju att han är ju inte van vid att vara nere i sargen och böka och göra det jobbet. Visst, det är ju det tycker man att han ska klara av bättre också. Men samtidigt säger han ju då att han är ju den som står i slottet. Han är ju den som ska vara spelbar när pucken grävs fram. Ja. Och det får han kommer ju inte ens till lägen i Columbus nu. Utan, för det är det han är lite orolig för själv. Att han har ju bara på de här 17 matcher är nu som han bara gjort ett mål. Så han har bara skjutit 33 skott. Det är mindre än 2 skott per match.
Ja.
Det är katastrof dåligt för en så bra spelare. Och det är det han är orolig för. Han liksom, när han har haft långa målsvackor tidigare så har han i alla fall skapat lägen. Men han har inte haft någon tur. Liksom. Men nu, han säger själv, han kommer inte ens till lägen. Liksom.
Nej, och frågan blir ju den här. Varför i helvete skulle de trada för honom så dyrt om de skulle göra om honom till vilken gubbe som helst? Då kan de väl lika gärna ta någon fjärde kedja kille någonstans och plugga in i maskinen. Vad ska det... Betala dyrt för en Laine om du ändå inte ska använda Laine till det Laine är.
Nej.
Och det är ju särskilt anmärkningsvärt med tanke på att de har en finsk general manager, Kekkonen, som vet exakt vad Laine är för någon.
Ja. Precis.
Ja, jag fattar inte. Jag blir otroligt irriterad på Tortorella när han är på det här sättet. Och hans kontrakt går också ut nu. Så good riddance. Det är dags att lämna scenen.
Ja, precis. Det är faktiskt intressant hur Columbus kommer fortsätta nästa säsong om Tortorella försvinner. Om det blir en ny karaktär på laget. Och om det kan få Laine till och med att stanna i så fall. Han har också utgående kontrakt, men han är ju faktiskt RFA, så han har inte så mycket makt. Men som läget är just nu så har jag väldigt svårt att se Laine skulle vilja skriva på ett nytt kontrakt.
Aldrig, han kommer inte att se. Om Tortorella är kvar, det finns en chans att han kommer att signa för. Då kan han hellre hem till Finland, tror jag.
Ja, faktiskt. Men samtidigt, alltså Columbus, alltså de centra han har med sig där. Han klagar ju på att han fick spela med Brock Little, höll jag på att säga, med Brian Little i Winnipeg hela tiden, och att han aldrig fick chansen ordentligt med Mark Scheifele liksom. När han väl fick spela med Paul Stastny gick det ju bra. Liksom, han behöver ju ha i och med att han inte är den där 200 foot player som liksom gör jobbet överallt och lyfter sina lagkamrater och sådär. Så han är ju, det är det som är lite problemet med Laine trots allt, och som Tortorella i alldeles för hög grad försöker rätta till, att han är ju liksom ingen komplett spelare som lyfter sin omgivning så, utan han är ju beroende av ganska bra lagkamrater och en bra center för att kunna prestera. Han klarar inte på NHL-nivå av att leda en kedja liksom. Riktigt.
Nej, så är det ju. Men det visste de igen. Det visste de ju när de tradade för honom.
Ja.
Att han bidrar med en dimension som är jävligt viktig, och det är ju mycket mål.
Precis, så får han spela med en
ja. Men du menar att det finns inga bra center?
Nej, det är det som är lite... Om man kollar, alltså inför säsongen så kändes ju Columbus centersida ganska spännande ändå. Tyckte vi, kommer ihåg att vi kommenterade, alltså med Dubois som var där då, och Max Domi som kom in som andra center i en ny tändning, kanske visserligen under Tortorella då, men, och sen Mikko Koivu då som veteran som tredje center, men nu är ju ingen av dem, alltså Dubois är borta och Koivu la av, och Max Domi är i samma situation som Laine, att Tortorella inte litar på honom och att han får spela ytterpå.
Nej, han har ju kväst Domi också, och alltså, att de inte ser det här i Columbus någon gång, att han förstör de stora talangerna och jagar in the end iväg dem. Ingen vill ju vara kvar.
Nej, det är ju ett genomgående tema.
Då får de väl hålla på att bygga sin vi mot världen då. Vi ska bli samvisa. Vi får ingen respekt och så. Men vi förtjänar ju fan ingen respekt när det är på det viset.
Nej, så att man hoppas ju, alltså jag har redan börjat tänka lite grann, vart skulle man vilja se honom någonstans? Och, ja, det är många lag man skulle vilja se en Laine i, men jag tänker kanske, det som jag lutar åt mest, som jag tycker känns ganska realistiskt, det är Kalifornien. Jag tänker dels kanske Anaheim, för att det vore coolt med cellen i kopplingen där, men jag tänker framförallt faktiskt, och apropå att ha en bra center in till sig också, LA Kings, som jag har så mycket prospect som skulle kunna dela med Columbus, och att han får spela med Kopitar.
Ja, Kopitar.
Kopitar. Även som kan göra jobbet i hela banan och liksom bana väg.
Du lät lite som Erik Niva där. Kopitar.
Kopitar.
Det är ju så, han är ju bra.
Ja, men jag tror, alltså, jag tror även att Laine skulle trivas väldigt bra som person också. I
absolut. Han är ju en av de stora scenernas man. Det är ju helt uppenbart. Han ska ju vara i New York eller Los Angeles eller du vet. Dallas är ett gammalt finskt storlag. De har väl inte riktigt plats och råd. Men tror du det finns någon möjlighet att Columbus redan nu kan komma och trade om?
Nej, jag ser inte riktigt det. För jag ser inte riktigt att...
Men nog skulle de kunna få jävligt mycket för en Laine som kan på nytt födas i ett slutspelslag. New York Islanders. Och snacka om oväntat drag av Lou.
Ja, visserligen. Ja, precis. Men undrar om Laine är en perfekt spelare i ett Barry Trotz-system.
Nej, kanske inte. Men bättre, jag tror att Barry är mer flexibel i hjärnan än vad Trotz är.
Ja. Ja, visserligen.
Arko, han hoppades på trade nu i alla fall.
Han gör det, ja. Jaha, nu dyker upp en sista gång så här i efterhand, för att nu sätter vi faktiskt punkt för det här avsnittet i förtid. Vi hade egentligen 20 minuter inspelat material till, men det blev för struligt att klippa ihop det för mig faktiskt, när det är så ryckigt med ljudet. Vi hade ett specialsegment där vi pratade om vad vi tycker varit bäst och sämst med den här säsongen hittills. spelschemat, om vissa spelare, vissa lag. Till och med tv-kommentatorer i USA hade Bjurman en kommentar kring. Men det blir inget med det, tyvärr. Och vi får kolla vad det här felet beror på så att det inte händer igen. För det är ju oerhört frustrerande. Men vi återkommer igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och hoppas att ni lyssnar då igen. Och tills dess önskar vi glad påsk.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar arenas blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.